Hade tänkt många gånger hur jag skulle reagera om jag såg människan.
Liv går över parkeringen utanför mataffären för att hämta en kundvagn. Då får hon syn på honom.
Han har förstört mitt barn.
Mannen som de anmält till polisen.
Hela kroppen reagerar, magen, huvud.
Mannen som har förgripit sig på Livs son. Nu är det ett år sedan utredningen började. Men inget åtal kommer.
Han går fri som ingenting. Ingen vet vad han har gjort.
Liv håller hårt i kundvagnen. Hon väntar tills mannen är borta igen. Tiden fortsätter gå. Polisen fortsätter utreda.
Det ska behandlas skyndsamt när det är barn som är utsatta. Som brottsoffer säger de hela tiden till mig.
Du lyssnar på Kaliber med mig, Julia Görans.
Ingen vill att utredningar där barn är inblandade ska ta lång tid.
En granskning i två delar. Om hur barn som utsatts för brott som ska utredas skyndsamt får vänta.
Ingen har något svar. Alla skyller på någon annan.
Det är ju både misstänkt, tänker jag, och målsägaren som blir drabbade utav det här.
Och vänta.
Det gråter, det är ilska, det är väldigt, väldigt mycket känslor.
Det är, skulle säga, nästan omöjligt att hålla en tidsfrist på 3 månader.
Del 1. Anton.
Väldigt aktiv, väldigt mycket ute, fotboll och innebandy.
12-årige Anton bor med sin mamma Liv och sina småsyskon i ett hus i en ort i Sverige.
Många vänner, glad, svårt att sitta stilla, men som grabbar i den åldern är. Glad och sprallig och nyfiken.
Anton tycker om att spela tv-spel när han är hemma. Annars är han nästan alltid ute och hittar på saker.
Alltid mötte han grannar och folk med leende eller något bus. Så okomplicerat glad.
Liv hämtar och lämnar, vabbar, handlar, lagar mat, kramar, tröstar och skjutsar till träningar. Ibland är det körigt att få ihop dagarna. Men en februaridag kommer en till person in i familjens vardag. En gammal bekant flyttar till samma ort. Han ställer upp och hjälper Liv.
Bra att ha lite stöd, någon som gör de där grabbgrejerna som en mamma kanske inte kan göra.
Vi kallar honom för Mattias. Han blir snabbt som en del av familjen.
Fin, lugn, trygg. Stötta upp, vi gjorde saker tillsammans. Han åkte och handlade med mig. Han umgicks med barna, tog iväg dem på aktiviteter som jag inte kunde.
Mattias har körkort och bil och han tar med Anton och hans kompisar på utflykter. Han delar samma intresse för tv-spel och verkar tycka om att umgås med dem.
Han saknade fadersfigur liksom. Det var häftigt med någon vuxen som hade samma intressen. De spelade tv-spel tillsammans, så du vet, sånt där förstår ju inte jag mig på. Jag tycker inte att det är så roligt.
En dag är Anton extra glad när han kommer hem från skolan. Mattias har frågat om han vill komma hem till honom och spela tv-spel sent in på natten. De ska lana, säger han till Liv.
Och jag säger, vadå lana? Får jag vara kvar där i natt och spela tv-spel? Vi ska spela hela natten. Nej, varför? Nej, men ni kan vi spela hemifrån. Men nej, de skulle köpa chips och grejer och de skulle spela hela natten.
Dagen efter smsar Liv till Mattias. Anton ska hem till middag. Han verkar ha haft det bra, tänker Liv, när han är hemma igen. På påsklovet blir det ännu mer tid för fotboll och tv-spel. På annandag påsk är det fotbollsträning. Under tiden är Mattias hemma hos Liv och väntar. Sen den där första gången har Anton redan hunnit vara över och lana hos Mattias ett par gånger till. Mattias bjuder Anton på energidricka, något Anton inte får dricka för sin mamma. Det är deras hemlighet. Och det är fler saker som Mattias sagt att Anton inte får berätta. Och idag har Mattias bjudit över honom igen.
och vara där och spela sen på natten.
Anton kommer hem. Men istället för att prata med Liv och Mattias som sitter i köket går han direkt upp till sitt rum. Liv går upp till honom. Det är något som inte är bra. Anton säger att han har ont i magen.
Jag undrar väl, ska du verkligen vara där om du har ont i magen? Nej, jag vet inte. Jag håller på och velar hur han ska göra, hur vi ska säga och sådär, om man inte ska dit.
Anton ber Liv att säga åt Mattias att gå hem. När han gått kommer Anton ner till Liv i köket.
Då bryter han bara ihop helt förtvivlad och berättar.
Det handlar om vad som har hänt hos Mattias under nätterna Anton varit där för att spela. Orden kommer snabbt ur Anton.
Man måste anmäla till polisen. Man ska inte göra så här med flera barn. Tänk om man har gjort så med andra barn. Tänk om det är andra. Vi måste anmäla.
Anton berättar att när han varit hemma hos Mattias så har han vaknat på natten av att Mattias tagit på hans kropp. Och så har Mattias tagit på sig själv också.
Jag försöker hålla fokus på honom och hans mående samtidigt som jag också kraschar ganska hårt i det här.
Så har Mattias sagt till Anton att det som hände där ska stanna där.
Hur har jag inte kunnat förstått? Hur har jag inte sett tecken? Hur har jag kunnat låta honom sova hos en vuxen människa? Hur? Ja.
Liv fokuserar på Anton samtidigt som hon kommer att tänka på Antons småsyskon. Hon ringer sitt ex.
Jag hamnar i det här chockläget och bara liksom, är barnen okej? Ja då. Och jag vill inte säga över telefon vad som har hänt. Jag säger bara att det har hänt någonting. Ja. Ja, det var svårt att säga det med ord.
Hon ringer också sina vuxna barn.
Ni måste komma hem, vi måste prata. Och de vet ju inte vad de ska tro. Men de kommer hem.
Några timmar senare är de samlade i köket hos Liv.
Vi gråter, det är ilska, det är väldigt, väldigt mycket känslor. Mitt i allt står då min son som har blivit utsatt. Ja, man brottas väldigt mycket med sig själv. Hur man inte kunnat se, inte förstått.
De pratar sent in på natten. Dagen efter ringer Liv till polisen.
Jag var ganska hysterisk och ganska osammanhängande, tror jag. Men jag visste inte hur säger man att ens barn har blivit huset. Hur säger man att man har failat att kunna skydda sitt barn?
Livs polisanmälan registreras och blir del av de över 12 000 sexualbrott mot barn som anmäls till polisen det året. 2 veckor efter att Liv anmält får Anton komma in på förhör.
Han var jätteorolig innan, att han skulle säga fel, att han skulle glömma saker och sådär.
Anton och Liv går igenom glasdörrarna och upp till barnahus på andra våningen, där polisen hör barn som misstänks ha utsatts för brott. Barnförhörsledare Marika Holmqvist tar emot Anton.
Det var en väldigt gullig pojke som jag träffade. Vissa ärenden fäster lite mer än andra.
Marika visar Anton in i ett förhörsrum. Han får välja vilken stol han vill sitta i.
Han var väldigt duktig på att berätta. Väldigt tydlig.
Anton berättar att det har hänt en sak som inte ska hända egentligen. Han trodde att han skulle få spela hela natten hos Mattias. Men så ville Mattias att de skulle ta en paus och sova.
Och det är ju otroligt svåra saker som han berättar om.
Första gången tänkte Anton att det kanske var ett missförstånd, säger han till Marika. Att Mattias kanske sov när han tog på honom. Men så hände samma sak igen. Och en gång till. Jag visste inte vad jag skulle göra, säger han till Marika. Samma dag åker polisen hem till Mattias och griper honom misstänkt för att ha begått grova sexuella övergrepp mot Anton. 2 dagar senare häktas han på sannolika skäl. Polisen tar hans mobil och en dator och en hårddisk de hittar på golvet till hans sovrum. En hund undersöker hans sängkläder efter sperma. Antons mamma Liv.
Jag undrade vad händer nu? Det går fort för att det ska behandlas skyndsamt när det är barn som är utsatta, som brottsoffer säger de till mig. Ja, vi har ju barn då som är i behov av lite veta vad händer nu, hur lång tid och så vidare. Det var ju svårt, men det enda de sa är att det är skyndsamt när det är barn. Det handlar om månader, liksom. Det var det vi fick till oss.
I Sverige finns en förordning, alltså en rättslig skyldighet för polis och åklagare att utreda misstankar om allvarliga brott mot barn inom 3 månader från att det finns en misstänkt. Den här tidsfristen får bara överskridas om det är en mycket omfattande utredning. Till exempel där nya brott upptäcks under utredningens gång eller att många barnförhör behöver hållas. Hur det ser ut hos polis- och åklagarmyndigheten ska inte spela någon roll. Att det råder personalbrist eller att de har ett högt inflöde av ärenden är inte en ursäkt att överskrida tidsfristen på 3 månader. Något som bland annat justitieombudsmannen slagit fast flera gånger. Och i början går det just snabbt. Polisen Marika som förhörde Anton.
3 månaders frist är ju, det försöker vi hålla så långt vi bara kan.
Mamma Liv.
Vi hade mycket hembesök och det var mycket samtal, mycket myndighetskontakter. Var det första tiden var det väldigt intensivt.
Dagarna går. Mattias sitter fortsatt häktad. Anton mår dåligt men fortsätter gå till skolan. Han tycker det är skönt att veta att Mattias är inlåst. Att han inte kan stöta på honom. Men i början av maj får livet samtal.
De ringer då från häkte och talar om att ja, vi skulle ju ringa dig om förövaren släpps. Och nu har han varit här 13 dagar och vi kan inte hålla honom längre. Så det är därför vi ringer.
Liv hamlar efter vad hon ska säga till Anton när han kommer hem.
För att inte jag kunde liksom säga något tryggt. Jag kan inte ge mitt barn tryggheten i att liksom, gör man det dumt då är det fängelse. Men den här människan då går ut.
Liv tror och tröstar Anton med att det betyder att utredningen nästan är färdig.
Då har de det de behöver nu. Så vi lutar väl liksom på det att ja, det är så här. Det får vara, vi kan inte göra någonting. Vi hoppas nu att han blir dömd, liksom, att det blir bra.
Men utredningen är inte nära att bli klar. När Mattias släpps bromsar utredningen istället in. Polisen Marika Holmqvist.
När misstänkt släpps från häktning så blir det ju en lägre prioritet på ärendet och då går det lite långsammare. När han släpps så är vi inne i maj och därefter kommer en sommar, vilket gör att våra prioriteringar blir ännu mer hårda. Där vi uteslutande nästan jobbar med frihetsberövat och försöker göra prioriteringar hela tiden.
Utredningen med tidsfrist som rör Anton stannar upp.
Den prioriteringen som är att då får man den fristen få löpa.
De senaste 3 åren har polisen utrett allt fler brott mot barn som omfattas av tidsfrist. Förra året var det drygt 6000 ärenden. 2/3 av dem blev inte klara i tid. Fram till sommarlovet kämpar Anton med skolgången. Han vågar inte gå dit själv.
Läraren fick vara med honom på rasterna för han tyckte han såg den här förövaren överallt. Han såg hans bil överallt. Han var väldigt orolig. Jag fick ju mer eller mindre tvinga honom till skolan.
Fotbollen är inte rolig längre. Och Anton hamnar utanför.
Han trodde att det syndes på honom, vad han har varit med om. Han tänkte vad kompisarna skulle säga. Men de visste ju ingenting. Vi hade ju inte sagt någonting. Men det var känslan liksom. Han blev nog rädd och kände mycket liksom, vad har jag satt igång? Jag tror att han på något vis hade någon slags skuldkänslor att han hade satt igång.
Samtidigt håller polisen fler förhör med personer runt Anton och Mattias. Polisen söker också igenom Mattias dator och mobil och hittar misstänkt övergreppsmaterial på barn. Materialet lämnas vidare till en annan avdelning inom polisen för närmare granskning, en avdelning där ärenden står i kö. Åklagare Liselott Herschend är den som leder förundersökningen. Hon landar i att materialet måste gås igenom för att kunna styrka uppgifterna som Anton berättat.
Om jag kunde visa att den här mannen också hade ett sexuellt intresse för barn, så var det en ganska bra stödbevisning till målsägarens berättelse. Så därför bedömde jag att jag behövde vänta även på den delen av utredningen. Jag kunde inte åtala sexualbrottet separat.
Det blir sommarlov och det blir tyst. Liv oroar sig för Anton.
Vill inte gå ut, rädd, orolig, väldigt, väldigt svårt för familjen att fungera normalt. När man väntar på något, man inte vet vad man väntar på, man vet inget. Men det blev liksom hängande från det här intensiva, från han berättar och de här förhören. Och liksom, då hade vi väldigt mycket stöd och det var väldigt mycket tydligt.
I juli löper polisen och åklagarens 3 månader ut. Det innebär att åtal egentligen ska väckas nu om de ska hålla sig inom tidsfristen. Det är promenadavstånd mellan familjens hus och Mattias hus. Anton håller sig hemma. Så en dag, på sommarlovet, tar Anton mod till sig och går med på att åka hem till en kompis om hans syster följer med. Strax efter att de gått i bussen ringer systern till Liv.
Brorsan här, han är i panik. Vi sitter på bussen, men vi såg han på bussplatsen. Och han tittar på oss, men jag vet inte om han kände igen oss. Då är jag inte där och kan skydda, då sitter på en buss. Det hade inte hänt någonting, det hade inte, men det där att se, det rev ju upp. De blev stressade, han kan dyka upp var som helst. Det här, fasiken.
I augusti ligger nästan allt klart för åklagaren att väcka åtal. Det är bara en sak som är kvar. Att någon vid polisen ska ha tid att granska innehållet i Mattias dator. När höstterminen börjar tänker Anton att polisen nog inte tror på honom.
De sa ju att det skulle gå fort, mamma. De tror de inte. Varför tar det till? Som ett barn funderar.
Hos polisen kommer man fram till att beslagen från Mattias på grund av hög arbetsbelastning inte kommer kunna prioriteras, trots tidsfristen. Polisen Marika Holmqvist som förhörde Anton.
Vi vill ju inget hellre än att sätta dit alla gärningspersoner så fort vi kan. Så fort vi har telefoner eller datorer som behöver speglas och gås igenom, så kommer det dra ut på tiden. Och så är det generellt. Det är, skulle säga, nästan omöjligt att hålla en tidsfrist på 3 månader om ärendet är så pass komplext och stort med tömningar. Då, det kommer inte gå.
I oktober skickar åklagare Liselott Herschend en påminnelse till polisen.
Jag bedömer att vi gjorde de flesta utredningsåtgärderna snabbt. Sen kan inte jag göra mer än att ge direktiv till polisen, och jag kan inte styra över deras resurser i vilken ordning de sen hanterar olika utredningar.
Samtidigt försöker Liv få svar på varför inget händer. Det skulle ju gå snabbt för att det är ett barn, hade de sagt. Nu har det gått ett halvår.
Ingen har något svar. Alla skyller på någon annan. Alla ska kolla med någon annan. Folk inte kunde svara, att folk inte visste, att folk inte hade tid.
Det blir vinter. Och medan det misstänkta övergreppsmaterialet i Mattias dator fortfarande står i kö för granskning hos polisen, mår Anton sämre. En kväll hittar Liv Anton i köket med en kniv i handen. Hon ser panik i hans ögon.
Han ville inte leva.
Liv får Anton att lägga ner kniven och tröstar honom.
Det var ju flera gånger som jag fick kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, för att han ville inte leva. Han mådde så dåligt.
Efter jul och nyår skickar åklagare Liselott Herschend en andra påminnelse till polisen. Den här gången till en chef. Citat: "Det är ett barnärende där fristen sedan länge löpt ut. Jag är medveten om resursbristen, men här finns en känd målsägande i den del som gäller sexualbrott som väntar på besked om rättegång." Slutcitat.
Det var ju då i januari. Sen tar det ju tid, som sagt, och det är ju inte vi heller nöjda med, utan vi vill ju, det här är ett barnärende. Vi har ju inte hållit tidsfristen.
Emma Wangstad är chef över den grupp hos polisen som ska göra analysen av det digitala materialet.
Vi hade väldigt mycket under den perioden och vi var inte så många granskare. Och då drog det ut på tiden, vilket är väldigt olyckligt. Som jag inte står bakom, utan det är klart att vi ska hålla oss till lagstiftningen och tidsfristen.
Det tycks ju nästan som att polisen inte vet om att det finns en tidsfrist på den här utredningen.
Alltså, vi är ju väl medvetna om våra tidsfrister, så det är inte så att man struntar i det. Men ansträngt läge kopplat till att vi var väldigt få granskare, vi hade andra prioriterade ärenden. Och då pratar vi också, frihetsberövat går ju alltid före såklart. Och så, jag vet att vi har en tidsfrist att förhålla oss till. Men tyvärr, och det är jätteolyckligt, för det är ju både misstänkt, tänker jag, och målsägaren som blir drabbade utav det här.
Hög arbetsbelastning och brist på personal är inte godtagbara skäl att överskrida tidsfristen, säger JO. Polis och åklagare ska inte kunna skylla på det.
Nej, precis, och det kan jag förstå, absolut. Men om vi ska förhålla oss till verkligheten, hur ska vi klara av? Vi har ett högt inflöde, och är man inte då den resursen som i förhållande till inflödet, så blir det ju ändå en sån fråga man får ställa sig.
Under våren åker Liv flera gånger till psykakuten med Anton. Han tar medicin för att kunna somna på kvällarna. Han är orolig att Mattias hunnit utsätta andra barn. Nu har det ju snart gått ett år.
Tänk om de inte tror mig, mamma. Tänk om han får göra så här med flera barn. Tänk om det är andra som... Kan det vara därför? Nej, det handlar inte om det. Det är nej. Då fick man lugna. Jag hade inte svar. Som förälder vill man kunna svara sina barn och förklara. Men jag förstod inte heller hur det kunde, om det nu ska vara skyndsamt, hur det kunde ta så tid.
Polis- och åklagarmyndigheten är väl medvetna om att de år efter år misslyckas med att slutföra utredningar av brott mot barn i tid. I sin senaste årsredovisning skriver polismyndigheten att de klarar tidsfristen i mindre än hälften av fallen varje år sedan 2022, så långt tillbaka de har statistiken för. Men trots att problemet lyfts i flera internrapporter från polismyndigheten själv sedan åtminstone 2019, och trots att myndigheten länge varit tydlig med att brott mot barn är en fråga med hög prioritet, syns ingen förbättring i statistiken. I de granskningar och rapporter som skrivits av både Riksrevisionen, Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten själv pekas några avgörande faktorer ut. Till exempel en hög personalomsättning bland barnutredare och chefer, brister i uppföljningar och att det inte är tillräckligt många som kan analysera digital bevisning. I Antons fall är det det sistnämnda, bristen på granskare av digitalt övergreppsmaterial, som är anledningen till att tiden går. För att ingen hos polisen som kan ha tid att gå igenom materialet i Mattias dator. Det dröjer till i slutet av mars, nästan ett år efter att Liv polisanmälde, innan polisen blir klar med analysen. Över 19 timmar film med övergrepp på barn och över 4 000 bilder. Det börjar sakta närma sig påsk igen. Och Liv åker för att handla mat.
Jag har aldrig tänkt många gånger hur jag skulle reagera om jag såg människan.
Hon kliver av bussen och går över parkeringen för att hämta en kundvagn. Då ser hon någon. Det är Mattias. Hon fryser till.
Jag bet ihop. Jag tittade bort. Jag ringde ett samtal. Jag försökte distrahera mig. Det var skitjobbigt. Man blir påminn att han går fri som ingenting.
I maj håller polisen ett kompletterande förhör med Liv. Det har tagit över ett år, säger hon till förhörsledaren. Hon berättar att Anton tar tabletter varje kväll mot oron och att han har många frågor om varför Mattias inte sitter i fängelse. Det blir sommarlov igen. 2 dagar före midsommarafton väcker åklagaren åtal. Sen dröjer det ytterligare tid, över 8 månader, innan tingsrätten sätter ut målet.
Det är en kall marsdag med lite snö i luften när Liv går mot tingsrätten. Anton behöver inte komma på grund av hans ålder, men Liv är kallad som vittne. När hon gått upp för trappan på väg mot rättssalen får hon syn på Mattias med hans försvarsadvokat. Hon tvingar sig själv att titta på honom.
Och behöva se den här människan, det var nog det jobbigaste av allt.
In i rättssalen står de flesta stolar tomma. Bara anhöriga får vara här som besökare eftersom rättegången hålls bakom stängda dörrar. Liv sitter i mitten av rummet. Mattias sitter snett framför. Han tittar ner i bordet.
När förhöret med mig var klart där inne så gick jag därifrån. Jag fick för mycket ångest, jag kunde inte sitta kvar.
Domen kommer en vecka senare. Mattias döms mot sitt nekande för grova sexuella övergrepp mot Anton. Han döms även för barnpornografibrott, vilket han erkänner. Straffet blir fängelse i över 2 år.
Då har det gått alltså över, eller ganska precis 2 år sedan vi gjorde polisanmälan. Sen allting uppdagades. 2 år.
Li berättar för Anton när han kommer hem från skolan att Mattias fått fängelsestraff. Då tror de på mig, säger Anton när han förstår att Mattias är dömd.
En lättnad liksom. När domen kom så var det att yes, just att min son hela tiden har tänkt att liksom, han gjorde det här för att andra inte ska behöva råka ut för samma. Han vill inte att någon annan ska må så dåligt som han har fått göra.
Istället för 3 månader tog själva utredningen av de grova sexuella övergrepp Anton utsatts för över 1 år på grund av att de som granskar barnpornografi hos polisen var för få, enligt polisen. Gruppchef Emma Wangstad.
Jag har full förståelse för att det här inte... Vi är inte nöjda med att det tog så lång tid. Det är vi absolut inte. Och vi måste hela tiden prioritera bland prioriterade ärenden. Och det är en jättestor utmaning som vi har. Det är en verklighet som vi har, som vi lever i idag.
Vad tänker du om det?
Att vi behöver prioritera bland prioriterade ärenden.
Mm.
Ja, det är så våran vardag ser ut. Och det är klart att man hade önskat att det inte såg ut så. Och att vi verkligen höll våra tidsfrister. Men tyvärr så gör vi inte det.
Idag går Anton i gymnasiet. Han har inte återupptagit fotbollen. Men han gillar fortfarande att spela. Med datorspel.
Han mår bättre idag, men det är inte jättelänge sedan som han inte mådde bra. Men efter domen där någonstans så tror jag att det blev ju ett avslut på något vis. Han blev ändå dömd, den här förövaren. Alltså min son har fortfarande svårigheter. Han har ju fortfarande lider av social fobi, och det har ju blivit mycket liksom det där att han undviker människor. Han undviker, han sportar inte idag. Han är mest hemma. Han är i skolan och han är hemma. Det är svårt, ja. Nej, jag tycker att det är åt helskott rent ut sagt. Jag hoppas ingen behöver liksom fastna i det som vi gjorde så länge. För det är inte mänskligt.
Men det är fler som fastnar, som Liv uttrycker det. Bara de senaste 3 åren är det flera tusen barn som misstänks ha utsatts för allvarliga brott som inte utretts i tid. Nu i september ligger över 1600 pågående ärenden hos polisen där tidsfristen redan överskridits och där barn som misstänks ha blivit utsatta för allvarliga brott väntar, precis som Anton. I 400 av dem har barnen i fråga redan behövt vänta i över ett halvår, dubbelt så lång tid mot vad tidsfristen säger. Vi tittar närmare på några av fallen som tagit lång tid, i vissa fall år, och får höra hur utredningstiderna påverkat de som berättar att de utsatts. En tjej vi pratar med berättar för oss att hon inte klarade av att gå ut gymnasiet för att den som våldtagit henne gick kvar på samma skola så länge utredningen pågick. En annan vittnar om 1 år av ständig oro efter att ha blivit misshandlad av sin mammas ex. Och så kommer vi i kontakt med Maja. I nästa del.
De hade ju tappat bort bevisen.
Det är ju förkastligt. Det får inte lov att hända. rent mänskligt låter det fruktansvärt. Jag tänker att det vill vi absolut inte att personen ska uppleva på något sätt.
Det känns som att man är en del av ett samhälle som sviker barnen.
Du har lyssnat på Kaliber med mig, Julia Görans. Anton Liv och Mattias heter egentligen något annat. Producent Johan Sundström. Slutmix David Hellgren.